Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld. Du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Staden har börjat vakna till liv den här måndagsmorgonen i juni 1974. I ett av husen så håller en 14-årig flicka på att göra sig i ordning. Sommarlovet har nyss börjat och efter sommaren så är det dags för ett helt nytt kapitel i livet för henne. Hon ska nämligen börja high school. Men innan dess så är det som sagt sommarlov. Och medan många andra 14-åringar ska spendera ledigheten vid poolen eller på stranden så ska den här 14-åringen passa på att jobba ihop lite pengar. Hon plockar nu ner sin baddräkt och fodralet till glasögonen. Hon tar sin handväska och så lämnar hon tillsammans med sin lillebror huset. Några minuter senare så vinkar hon av brodern och hoppar på bussen för att åka dem omkring 20 minuterna till jobbet. Kvar på busshållplatsen står alltså lillebror och ser sin syster försvinna iväg. För sista gången någonsin. Några timmar senare så förstår familjen att något är fel. Att något har hänt deras älskade dotter och syster. Än idag, nästan 48 år senare, så är fortfarande frågan: vem kidnappade Margaret Ellen Fox? Och vad hände egentligen med henne?
Jag heter Lin.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Du kändes att säga det.
Ja, jag kände lite innan att jag, så som det alltid blir innan vi drar igång säsongen, att man såhär, åh gud, kommer folk tycka att det är bra, jag är sämst på detta, jag kan inte göra manus, jag gör dålig research.
Hur gör man ens manus? Där hamnar man också, ja, när man inte gjort det på ett tag.
Hur gör man en podd? Så ska jag prata typ. Och sen så bara kommer vi hit, och nu när jag lyssnade på det och jag bara såg mitt manus, jag bara, åh gud, jag blir typ pirr i magen.
Det är alltid kul att köra igång igen.
Ja, men det är ju det. Detta är ju det roligaste som finns. Mm. Alltså det är ju verkligen det. Och vi har ju alltså en fullspäckad säsong. Ett fullspäckat år framför oss.
Verkligen.
Vi har precis kommit hem från vår konferens. Vi kör ju varje halvår. Och där sätter vi ju liksom planen för året, för nästa år. Och året efter det, och året efter det, och året efter det. Och alltså, vi har så mycket roliga grejer på gång.
Verkligen.
Ska vi börja med säsong 12?
Ja, men vi gör det. Vad ska vi prata om den här säsongen?
Vi börjar ju, såklart, givetvis, i och med att detta är kidnappningar. Vi börjar med kidnappningar. Det blir en väldigt klassisk säsong, skulle jag säga. Många klassiska ämnen som kidnappningar, vi kör olösta mysterier, seriemördare, lyssnarberättelser, spöken, alltså mycket true crime. Alltså det är så mycket bra.
Mm, verkligen. Men vi ska ju faktiskt testa en ny sak den här säsongen. Och det är att vi ska dela på avsnitt. Och sen så kör du ett tema och sen veckan efter kommer jag med ett annat.
Exakt, och det har vi ju kört på Patreon.
Men inte öppna på den.
Nej.
Så hoppas ni också gillar
det. Ja, det ska bli jättekul att se vad ni tycker. Och jag är så taggad. Det ska bli så kul att ha liksom ett eget ämne.
Verkligen.
Du kan ju gissa vilket ämne jag har valt.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara? Vad kan det vara? Olösta mysterier, givetvis. Och vi kommer vara i Sverige.
Ja, riktigt spännande.
Ja.
Så det ska bli väldigt spännande att höra om. Jag pratade med min mamma. Gud, jätteside note. Men jag pratade med min mamma om att du ska prata om ett fall som är på Öland. Mamma bara, åh, berätta mer. Jag bara, jag vet inget, det är Ling som har det. Jag återkommer, mamma. Ge mig någon vecka.
Vi har inte spelat in det än. Hold your horses. Ja,
precis.
Jag är inte ens klar med intervjuerna än. Så det ska bli spännande. Jag ska ju ha en intervju nästa vecka.
Det ska bli väldigt kul att höra om.
Det är så spännande. Och att det är pågående också. Nej, det ska jag inte säga för mycket. Så tyst, Linn.
Men förutom det här halvåret så blir det ju Patreon. Såklart.
Ja.
Och sen så hoppas vi på att corona go away, så att säga.
För vi har ju en grej som händer i maj.
Så händer det då?
Ja, men det är ju lite läskigt att säga detta, för att det är ju så här, corona, pandemi, vet inte vad som kommer hända. Men i maj så kommer vi, peppa peppa ta i trä, att släppa biljetter till vår Sverigeturné 2.0. Alltså en helt ny Sverigeturné. Ny föreställning, nya städer, vissa gamla, vissa nya. Och jag är så taggad.
Ja, sålde in det så bra. Det skulle bli riktigt, riktigt, riktigt kul.
Ja.
Och så nervös redan, ska jag bara flika in.
Det ska bli så roligt. Och den turnén kommer ju i så fall, om allting går som vi vill, så kommer den ju vara runt Halloween. Så det blir en läskig föreställning. Så förhoppningsvis så släpper vi biljetterna i maj. Men vi kommer också uppdatera nu under halvåret, under säsongen, så kommer vi uppdatera om hur läget ligger, var vi kommer åka någonstans, när biljetterna släpps, mer exakt, pris, allting.
Verkligen. Men ska vi bara köra igång det här avsnittet, kanske?
Yes. Kidnappningen alltså.
Precis. Och jag ska köra ett typ av fall som vi inte har kört innan. Alltså i mitt fall så vet vi att hon har blivit kidnappad, men hon är inte hittad. Så vi vet alltså inte om hon har blivit kidnappad och strax efter det mördad. Eller om hon hölls ett tag och sen mördades. eller om hon fortfarande sitter inspärrad någonstans. Och det är en sån fruktansvärd tanke.
Åh, fy fan.
Den jag då ska prata om, det är 14-åriga Margaret Ellen Fox. Hon föds den 4 februari 1960 och växer upp i staden Burlington i New Jersey i USA tillsammans med mamma Mary, pappa David och 4 bröder. Margaret har en otroligt nära och kärleksfull relation med familjen. Hon leker väldigt ofta med sina syskon, bland annat. På sommaren så brukar de bada på baksidan av huset i familjens pool. Och på vintern så åker de bland annat skridskor ihop och sådär. Och Margaret, hon beskrivs som väldigt smart, bestämd och omtänksam tjej. Nu i juni 1974 så är hon då alltså 14 år och hon har precis gått ut 8:an. Och efter sommaren så ska hon börja på high school. Hon är alltså på väg att växa upp. Hon är tonåring och hon börjar liksom bli en självständig person. Så hon vill visa för familjen att hon kan vara väldigt ansvarsfull. Och så vill hon börja tjäna lite egna pengar så att hon har någonting att röra sig med. Och hon får då en idé. Hon har nämligen suttit barnvakt väldigt mycket åt sina små bröder, så hon kommer nu på att hon ju kan erbjuda den tjänsten även till andra familjer. Det här är någonting som hon tycker är en toppen idé. Men hennes föräldrar är inte lika sålda på den här planen. Flera bråk uppstår då i den här familjen och Margaret klagar då bland annat på föräldrarna och säger att de är alldeles för överbeskyddande för de liksom vill egentligen inte att hon ska åka hem till folk och sitta barnvakt, folk hon inte känner. Men Margaret, hon envisas och hon tjatar och tjatar och tjatar. Och till slut så ger föräldrarna med sig. Okej då, hon får lägga ut en annons i tidningen. Så hon och hennes 11-åriga kusin Lynn Parks lägger då ut en annons i lokaltidningen. Och där står det, citat: barnvakter, erfarna, tonårstjejer, jobbar hemma hos dig. Ring. Slutcitat. Och snabbt så får de flera svar. Det är då jättemånga familjer som ringer till dem och vill ha deras hjälp. Ett av de här samtalen kommer från en man vid namn John Marshall. Men han ringer dock inte Margaret först, utan han pratar till en början med den 11-åriga kusinen Lynn. Men problemet för Lynn är att familjen Marshall bor utanför stan i Mount Holly. Och det här ligger ungefär en mil bort. Och 11-åriga Lynn får då inte resa. Alltså hon får inte åka buss själv för föräldrarna. Men för den då äldre Margaret så är den korta resan inga problem. Så Lynn skickar alltså över John vidare till Margaret. Den här John Marshall, han berättar då för Margaret att han och frun behöver hjälp med att passa deras 5-åriga son 5 dagar i veckan mellan 9:30 på morgonen till 13:30 på eftermiddagen. Och för det så erbjuder de $40 i veckan plus resekostnader då. John, han säger att Margaret får ta bussen till Mount Holly på morgonen och att han eller frun sen hämtar upp henne vid korsningen som ligger vid busshållsplatsen där och att de sen då kör hem henne till hemmet. Men så efter då att hon har jobbat klart så skjutsar de henne hela vägen hem och det här skulle då vara från eller mellan 14:30 på eftermiddagen. Alltså Margaret är så exalterad, det här låter ju hur bra som helst. Och hon tackar ja direkt. Hon får då också här redan veta att hon kan ta med sig sin baddräkt för de har en pool på baksidan och 5-åringen älskar att bada där. Så hon blir anställd onsdagen den 19 juni och hon ska börja jobba redan på fredagen den 21. Här blir det dock en förändring, för på torsdagen, alltså dagen innan hon ska börja, så ringer John tillbaka till familjen Fox och skjuter på starten till på måndagen den 24 istället. Han säger då att det har varit ett dödsfall inom familjen, så det passar inte så bra att hon kommer redan på fredagen, utan det är bättre att de tar det efter helgen. Den här gången när John ringer tillbaka så är det inte bara Margaret i familjen Fox som han pratar med, utan han får även prata med hennes pappa David. Och David försöker då under det här samtalet att ta reda på vad för slags person den här John är. Alltså han vill få en känsla för honom. Men alltså John, han verkar helt normal. Det är inga konstigheter alls, vilket ju är väldigt skönt, tycker David. Så blir det den 24 juni 1974. Margaret lämnar huset på morgonen för den första dagen på det nya jobbet. Innan hon går så får hon stränga instruktioner av mamma och pappa att hon måste ringa direkt när hon är framme i Marshalls hem. Men efter sig så lämnar hon också en lapp till föräldrarna och där står det både vilken tid hon kommer hem och så står det ett telefonnummer hem till familjen Marshall som då John har gett till henne. Så 8.40 hoppar de på bussen i Burlington och reser de ungefär 20 minuterna till Mount Holly, också det i New Jersey. På den här bussen så finns det flera vittnen. Det här är personer som varje dag pendlar med just den här bussen och många av de här blir senare förhörda av polisen. Vittnena minns att de har sett Margaret på bussen den här morgonen och de vittnar om att allt verkade helt normalt och att hon verkade vara på väldigt bra humör. Margaret till och med pratar med en kvinna på den här bussen efter det att den här kvinnans lilla barn hade dragit Margaret i håret. Det finns sedan flera vittnen som berättar om att när bussen kom till Mount Holly så reste sig Margaret upp och klev av vid busshållplatsen, precis som hon skulle. Och det finns till och med ett vittne som har sett hur Margaret närmade sig en ung man i en röd sportbil. Och vittnet kunde då se hur de här två började prata. För Margaret har nämligen fått veta av John att hon skulle hålla utkik efter en röd Volkswagen när hon hade gått av bussen. För det är familjens bil, tydligen. Men det här är sista gången som någon ser Margaret. Efter det här så tycks Margaret Ellen Fox helt gå upp i rök. Oron börjar stiga inom Mary och David Fox. Deras 14-åriga dotter jobbar sin första dag hemma hos en ny familj den här dagen, måndagen den 24 juni 1974. Och hon hade fått stränga instruktioner om att ringa hem när hon var framme vid familjens hus. Men Margaret har inte ringt. Som jag sa innan låten så har Margaret lämnat ett telefonnummer som hon har fått av John Marshall. Och det här numret ringer då föräldrarna när Margaret inte hör av sig. Och här är det lite rörigt för källorna säger olika. Vissa menar att föräldrarna ringer och ringer och ringer men att ingen svarar. Men andra källor menar att efter x antal signaler så är det en okänd person som svarar. Hur som helst så spårar polisen i alla fall senare det här numret. Och det visar sig då att det går till en telefonkiosk utanför en mataffär, några kilometer från där Margaret hoppade av bussen. Men oavsett hur det är, nu när föräldrarna då ringer här på förmiddagen och Margaret eller någon i familjen Marshall inte svarar, så alltså det är ju skumt, men alltså de blir oroliga för det är konstigt, men det kan ju också ha en naturlig förklaring. Om vi då till exempel antar att det faktiskt är någon okänd person som svarar, bara när det här är en telefonkiosk, så kan det ju vara så enkelt som att John har råkat ge fel telefonnummer. Att Margaret har skrivit ner telefonnumret och fått en siffra fel. Alltså det kan ju vara något sånt. Och ska vi då anta att det inte är någon som svarar alls, så kan man ju tänka att då kanske familjen är ute på baksidan eller något som gör att de inte hör telefonen. Och det här är ju Margarets första dag, så hon är ju säkert nervös och taggad. Och då är det ju lätt att glömma att ringa hem till sina föräldrar. Så även fast föräldrarna inte får tag på Margaret så bestämmer de sig för att avvakta. Men när klockan sen blir över 2:30 på eftermiddagen och hon fortfarande inte har kommit hem så börjar paniken att växa inom dem. De kontaktar polisen och en massiv sökinsats drar igång i Mount Holly med omnejd. Men här finns inga spår efter Margaret. Polisen hittar några vittnen som har sett henne i korsningen där hon skulle hämtas upp av John. Men de hittar inget mer. Det är ingen som har sett henne hoppa in i en bil eller liknande. Snart så går polis och invånare från dörr till dörr och letar efter henne. Och David Fox är ute och visar bilder på dottern för alla han möter. Men ingen vet vart hon är. Polisen undersöker ju med tiden givetvis det här. Kan hon ha rymt hemifrån? Vilket man ju alltid gör när en tonåring försvinner. Liksom, eller när någon försvinner. För de hittar också hennes dagbok och i den så skriver hon att hon är mobbad i skolan och att hon vill flytta till Florida eller Kalifornien och starta ett nytt liv. Men alltså det finns ingenting överhuvudtaget som tyder på att hon har rymt. Alltså hon har en väldigt nära relation med familjen och hon skulle inte bara dra så. Och förutom det så har hon ju aldrig igen typ använt sitt personnummer eller liknande efter det att hon försvann. Så den här teorin kan polisen avskriva rätt snabbt, även fast man än idag. Alltså man märker på polisen att de så här, ja hon kanske har rymt så att vi kan hitta henne och så mår hon bra och allting. Alltså de vill såklart att det ska vara det som hände. Men det var inte det som hände. Utan polisen förstår ju direkt att hon har blivit kidnappad. Sökandet efter henne blir mer intensivt de kommande dagarna. Men det finns ju inget att gå på och hon är spårlöst försvunnen. Utredare Leonard Burr blir snabbt tilldelad Margarets fall och bland de första sakerna som han gör det är att åka samma buss som hon gjorde. Och här hittar han då flera vittnen, som jag sa innan, som man kan prata med, som då pendlar varje dag. Vittnen som har sett henne den här måndagsmorgonen. Leonard, han visar även hennes bild för folk på gatan och han blir väldigt frustrerad för han har känslan av att det är fler som faktiskt har sett henne. Men att typ folk inte vill prata med honom eftersom han är polis. Mm-hmm. Så vill de liksom inte bli inblandade i något långt samtal med polisen. Det är hans känsla. Så det här ger alltså ingenting. Men så får han ju då höra om det här vittnet som har sett Margaret prata med en ung kille i en röd sportbil. Enligt podcasten Trace Evidence i avsnittet The Disappearance of Margaret Ellen Fox från den 12 november 2019 så lyckas polisen hitta den här mannen. Faktiskt, och de förhör honom väldigt intensivt.
Han i sportbilen?
Precis, han i den röda sportbilen. Men polisen blir väldigt snabbt övertygad om att det inte är han som har tagit henne. Man tror då snarare att Margaret, alltså när hon har klivit av bussen så ska hon leta efter den här röda Volkswagen. Och då kanske det inte finns någon röd Volkswagen där, utan det finns bara en enda röd sportbil. Och då tror man snarare att hon har gått fram till honom och frågat, är du John Marshall? Och man tror att hon har fått svaret nej.
Okej.
Så det är därför man tror att hon pratar med honom.
Ja, för det känns ju inte jättebarnvänligt att ha en liten sportbil.
Nej. Men alltså det är inte en Volkswagen liksom.
Nej.
Så det är inte den hon skulle leta efter heller.
Nej.
Och de har verkligen kollat på honom. Och det verkar inte vara han. För teorin man har idag är ju att det här med den röda Volkswagen var en lögn. Precis som det här med telefonnumret. För polisen söker upp alla som äger en röd Volkswagen i området. Och det här leder ingenstans.
Okej. Men varför skulle han ljuga om det då?
Men jag tänker att han, alltså all information som han ger, tänker jag att han ger för att han vill låta väldigt seriös. Och då måste han, alltså ska han hämta upp henne så måste han ju säga vad det är för bil. Annars blir man ju så här, varför säger du inte vad det är för bil?
Ja.
Så jag tänker, och nu gissar jag bara, men tänk typ att Margaret har gått av bussen och så letar hon efter en röd Volkswagen men hon ser ingen. Sen helt plötsligt så är det en man som ropar och vinkar från en annan bil. Och så här, sorry, det är jag som är John. Min fru tog den röda bilen idag så jag fick ta vår andra bil.
Mm.
Alltså det är ingenting man reagerar på.
Nej.
Då hade man ju varit så här, ja men det låter ju superrimligt. Absolut. Och så hade man ju hoppat in. För jag vill egentligen inte ge honom den credden, men han känns otroligt smart, den här mannen liksom.
Mm.
För det inser också polisen rätt snabbt att alltså, han heter inte John Marshall. För det är samma sak där. De söker upp alla John Marshall som bor i området. Och det här är ett väldigt vanligt namn.
Jag skulle precis säga det också. Mm. Det är väldigt vanligt.
Otroligt vanligt. Men de förhör liksom alla John Marshalls som finns. Eller som bor i området. Och det finns väl typ vissa som polisen blir lite misstänksamma mot. Men det är ingenting som ger något. Och idag så är man väldigt säker på att det här bara var ett påhittat namn. Men det finns en sak som är lite konstig. Kan man tycka. För som jag sa, det här numret eller telefonnumret går ju till en telefonkiosk utanför en mataffär. I samma köpcenter som den här mataffären så jobbar en man som heter John Marshall.
Okej.
Okay. Men som vi precis sa så är det ett väldigt vanligt namn. Och det är ju då frågan, är det bara ett sammanträffande i och med att det är ett sånt vanligt namn? Eller har kidnapparen kanske varit inne, handlat, sett namnet och tagit det? Eller är det någon som kidnapparen försöker sätta dit? För polisen förhör ju givetvis den här John Marshall. Men alltså för det första så klarar han ett lögndetektortest. Och för det andra så har han alibi. Alltså han jobbade samtidigt som hon blev kidnappad. Och den här, alltså köpcentret ligger flera kilometer från där hon togs. Och han var på jobbet, så det var inte han. Det är omöjligt. Så som vi förstår här så kör ju polisen fast. För att komma vidare nu så väljer man då att avlyssna familjen Fox telefon. Man väljer alltså att spela in alla samtal som kommer för att se om kidnapparen ringer. Och 4 dagar efter Margarets försvinnande så kopplar man även in FBI. Nu igen så är det lite oklart. Källorna säger olika igen. För vissa menar att det som jag ska berätta om nu händer några timmar efter hennes försvinnande. Medan andra menar, och det här är mer logiskt enligt mig, alltså andra menar att det här är 4 dagar efter hennes försvinnande, alltså den 28 juni 1974. Oavsett så är det som händer att telefonen ringer hemma hos familjen Fox. Och det är då en man i andra änden. Det här är ett otroligt kort samtal, men det här samtalet lyckas alltså polisen spela in. Och FBI valde att släppa den här inspelningen till allmänheten 2019 för att då försöka få hjälp.
Oh, jävlar.
Är det någon som känner igen hans röst? Och samtidigt som de släppte den här inspelningen så erbjöd de en belöning på $25,000 för information som kan leda till gripandet av Margarets kidnappare. Och vi ska lyssna på den här inspelningen nu, tänkte jag. Och den är enbart 6 sekunder lång, eller kort. Så det är väldigt, väldigt kort. Så vi kör den 2 gånger, tänker jag. Här kommer den.
$10,000 might be a lot of bread, but your daughter's life is the butter topic.
Who is it?
$10,000 might be a lot of bread, but your daughter's life is the butter topic.
Who is it?
En man ringer alltså hem till familjen Fox i juni 1974. Och alltså om vi ska översätta det här rakt av, vilket ju inte går egentligen för det blir inte korrekt svenska, men jag kommer ändå göra det. Det han säger om man ska översätta det rakt av är $10,000 kanske är mycket bröd, men din dotters liv är den smörade toppingen. Och så här säger vi inte på svenska, vi säger till exempel inte att $10,000 är mycket bröd, i så fall skulle det vara typ mycket deg.
Mm.
Alltså så. Men det han menar är ju typ $10,000 kanske mycket pengar, men jämfört med värdet på din dotters liv så är det ingenting. Och sen hör man då mamma Mary Fox säga, vem är det här? Och så avslutas samtalet.
Men alltså, fy fan.
Mm.
Har han någonting med saken att göra? Är det kidnapparen?
Ja.
Eller är det bara någon som driver?
Mm. Ja, vi vet ju inte det.
Efter
det här så kommer det även ett brev. Alltså dagen efter. Ett brev. Och det är samma innehåll i det här brevet.
Okej. Okay.
Exakt.
Varför släpper de det först 2019?
Jo, det är för att det är så dålig ljudkvalitet när de spelar in det. Alltså det är så dålig ljudkvalitet så man hör typ inte vad han säger.
Okay.
Så FBI har liksom väntat in tekniken.
Och tvättar ljudet.
Precis, rengör ljudet och gör det mycket bättre.
Okay.
Så att det blir tydligare. Så det är därför de inte har släppt det förrän nu liksom.
Men de kan inte ta DNA på brevet?
De har hittat fingeravtryck, men det har inte varit någon träff i polisregistret.
Okay.
Det är 2 brev som kommer sammanlagt, så jag vet inte vilket av det de har hittat fingeravtryck på. Ja. Men 1 av dem har de gjort. Och jag ska snart prata mer om breven. Jag bara vill prata lite till om alltså det här samtalet. Det är så konstigt. Det är så dramatiskt.
Ja, det är det.
Alltså han hade kunnat säga att ge mig $10,000 och döda henne. Men att han så här, liksom, att han ska måla, alltså så här, det kanske är mycket bröd, men dotterns liv är liksom topp. Alltså toppingen. Man bara, varför säger du så?
Ja.
Alltså det är precis som att han har fått en replik från en film. Det är så inövat och så dramatiskt. Varför väljer han de orden?
Han har ju tänkt på detta väldigt länge.
Han har tänkt på det jättelänge.
Och sitter säkert där han har lagt på och bara, åh gud, nu är de så förvirrade och de undrar vem jag är.
Gud, ja.
Jag har så mycket kontroll nu. Mm. Jag har all makt.
Ja, verkligen. Ja, och där, alltså man hör ju i samtalet också att han har ju en dialekt. Det låter som att han kommer från New Jersey, New York, någonstans där. Men där är det också så här, det vet man ju inte heller om man fejkar. I och med att det typ är en mening han säger.
Ja. Och de kan ju inte spåra det heller.
Nej, de kan, det ger ingenting och det är 6 sekunder långt som bara lägger han på. Hur som helst så tar Mary och David Fox genast ut $10,000 och väntar då på vidare instruktioner. Och några dagar senare så kommer ett andra brev. Och det här är då undertecknat symbiotiska befrielsearmén, vilket det första brevet inte var. Och det här är då en terroristgrupp med extremt starka vänstersympatier i USA. Och de hade ungefär 5 månader tidigare kidnappat Patricia Hearst. Det är ju hon som vände sen och gick med i den här gruppen.
Ja.
I det här brevet i alla fall så står det att familjen ska lämna pengarna i en låda med blått omslag, samma färg som Margarets tröja var när hon försvann. Och det här stämmer, för hon hade en blå blus på sig med blommor på. Dock vill jag bara nämna att den här informationen kan ha spridits i media innan. Så det är inte sagt att det... Alltså, ja, det kanske inte var så konstigt att de visste det. Så i det här brevet så står det alltså att de ska lämna pengarna i en låda. Men det finns inga vidare instruktioner. Och polisen tror idag absolut inte att det är den här terrorgruppen som har kidnappat henne. För det fanns liksom inga aktiva medlemmar i området, utan de tror snarare att den som skrev brevet hade läst om gruppen i tidningen och varit såhär, men det använde jag, typ. Och efter det här så hör familjen aldrig av kidnapparen igen. Och det är, som du var inne på förut, väldigt oklart om samtalet och breven ens är från kidnapparen. Men FBI tror faktiskt att i alla fall samtalet är från honom.
Jäklar.
Mm. Men jag vet inte, jag får lite känslan av honom. Alltså han ger ju ingen information. Det känns ju mer som att han ringer, precis som du säger, så här, nu vet de vem jag är.
Mm.
Alltså det är mer som att han vill retas. Och som sagt, det här att han säger det så dramatiskt. Det är också så konstigt, för hade han velat ha pengarna så hade han kunnat säga det på ett helt annat sätt. Men han säger att han vill ha pengar och sen hör han aldrig av sig igen. Jag tycker mer att det känns som att han vill vara, nej men typ en del av utredningen. Så här, men nu så ringer jag så får jag se vad det står om det i media imorgon. Alltså lite så verkligen retas, får jag känslan av. Typ som Ariel Castro, som vi ju pratade om i avsnitt 12, kidnappningar, som var med och letade efter Gina de Jesus.
Mm.
Och bara, gud så hemskt, och pratade med hennes familj och sen så hade han henne inlåst i sitt hus.
Alltså jävla fruktansvärt alltså.
Lite den känslan får jag av den här kidnapparen också.
Ja.
Och som jag sa nyss så hittar man då fingeravtryck på ett av de här breven i alla fall. Men det ger ingen träff i polisregistret. Polisen väljer att sätta upp en tipstelefon och många ringer då den och säger att de har sett Margaret runt om i hela USA. Vilket, alltså det brukar ju vara så det låter. Folk vill ju hjälpa till, folk vill väl, men det är sällan det stämmer. Det är även oroliga föräldrar som kontaktar polisen och säger att de har varit i kontakt med en man som har försökt lura deras dotter att ta ett jobb som egentligen inte finns. Men inget av det här leder någonstans. Polisen har alltså inget att gå på och Margaret kan nu vara precis vart som helst. För att grejen är också att där hon blev upplockad, det ligger väldigt nära en stor motorväg. Och kommer man ut på den motorvägen så kan man liksom köra vart man vill i USA. Så att de har liksom inte ens ett område att hålla sig till egentligen. Och väldigt snabbt så blir det här fallet kallt. Tiden går och det hinner bli 1976 innan något större händer inom det här fallet igen. För då i maj 1976 så tror polisen att det här fallet äntligen håller på att få en lösning. För då så är det en 53-årig man vid namn Charles Clobridge som erkänner att han har kidnappat och mördat Margaret. Han anger då även en plats där han ska ha dumpat hennes kropp. Polisen söker dock noga igenom det här området och de hittar ingenting. Senare så visade det sig även att Charles varit inlagd på sjukhus den här dagen när hon kidnappades.
Okay.
Så han ljög. Så han åtalas för falskt vittnesmål. Så polisen är tillbaka på ruta 1. När tiden går så kommer det ju nyare teknik som polisen kan använda sig av. Bland annat så kan man ju kolla på DNA och sådär. Och man har faktiskt jämfört hennes brors DNA med runt 20 stycken olika Jane Does, alltså oidentifierade kroppar. Men ingen av de här har varit Margaret. Och det är liksom här vi är. Under årens gång så har det väl kommit upp liksom små grejer, men ingenting har lett någonstans. Och det är så hemskt, för hennes båda föräldrar spenderar ju hela sina liv med att söka efter sin dotter. Men båda dör utan att få något svar. Mamma Mary är den sista av de två som dör, och hon dör då 2003. Och i hennes dödsannons så listas Margaret som ett av hennes levande barn.
Ja.
Så de hade ju verkligen hoppet uppe hela tiden. Polisen tror idag att Margaret Ellen Fox har blivit kidnappad och mördad. Men hon är fortfarande officiellt listad som saknad. Och liksom, det står att hon är i stor fara fortfarande då. Men chansen är nog väldigt liten att hon skulle leva idag, känner jag. Och som sagt, det är jättesvårt för poliserna i och med att det verkar som att det är en främling som har tagit henne. För det har också varit en teori sig genom åren, så är det någon som kände henne och sådär. Men jag menar, både pappan och mamman i slutändan pratar ju med den här John. Pappan pratar i telefon med honom och mamman får ju det här jättekonstiga samtalet. Ja. Och hade det varit någon de kände så borde de ju ha känt igen rösten. Men det gör de ju inte. 2017 så tog sig en pensionerad polisutredare sig an det här fallet. Men alltså, han verkar inte ha kommit fram till något nytt. Inte vad de har gått ut med officiellt i alla fall. Och det vi vet, allmänheten, liksom, det är att det inte finns någonting för polisen att gå på. Och vi spelar in det här avsnittet den 3 februari. Så imorgon så fyller, eller hade, Margaret Ellen Fox fyllt 62 år. Och i sommar, som sagt, så är det 48 år sedan hon försvann. Och vill man då se, alltså både hur hon ser ut då, men även hur hon skulle ha sett ut idag, så finns det foton online som då FBI har tagit fram. Men alltså, det här är så sjukt fall.
Ja, det är det.
Alltså, jag får så mycket typ så här seriemördarvibbar eller kidnapparvibbar från honom.
Ja.
Det här att han är så sjukt kaxig. Alltså, både det här att han ringer när han flyttar starten från fredag till måndag. Att han då ringer och pratar med pappan.
Mm.
Och att pappan pratar med honom ett tag. Och han är liksom helt iskall och allting är bra. Och din dotter ska komma hit på måndag.
Han måste ha planerat detta jättelänge.
Det är så väl planerat. Och som sagt, att han är så kaxig.
Ja.
Och det är också kaxigt att ge ett telefonnummer. För att de hade kunnat ringa det tidigare.
Ja.
Men så kaxig är han att han vågar ge ett nummer. Och att han vågar låta så säker.
Mm.
Att han vågar ringa mamman sen. Trots att han ju måste förstå att polisen är där och kommer höra det.
Ja.
Men det är väl säkert det han vill. Som sagt.
Men att de inte ringde innan och kontrollerade, det är sådana små saker som man bara, åh!
Men de kanske inte gjorde det i och med att han ringde.
Ja.
Alltså, han ringde ju dem.
Mm, ja, det
vilket kanske det kan chocka. Och det är också sån grej, varför flyttar han det?
Ja.
Eller var det att det var så välplanerat att, i och för sig, för då på torsdagen då så vet jag ju i och för sig inte om han hade gett numret än. Men det kan ju också vara så här att han ringde för att han ville prata med föräldrarna för att lugna dem.
Mm.
Så att de skulle våga skicka sin dotter.
Ja.
Eller var det någonting som hände? Har han kanske en familj? Och sen så visade det sig att frun skulle vara hemma den helgen, så att då fick han skjuta på det. Är han ens ensam? Har han hjälp av någon? Vi vet ju ingenting.
Skulle han säkerställa det sista?
Ja.
Där han skulle hålla henne?
Eller ville han som sagt bara att det skulle låta, alltså, seriöst?
Mm.
Så han är bara så otroligt självsäker.
Ja, verkligen.
Och som sjuk lögnare.
Usch.
Ja.
Frustrerande fall.
Extremt frustrerande fall. Och det känns ju som att, alltså, för att det här fallet ska få en lösning, så känns det som att någon måste berätta vad de har sett.
Ja.
Att någon ringer in och bara, jag känner igen den där rösten, i min morbror. Eller någonting.
Mm.
Det känns inte riktigt som att polisen kommer komma vidare med det här. Frågan är om de ens kommer lösa det, även om de hittar hennes kropp. Om de ens kommer kunna gå vidare på det då.
Ja. Det är så sjukt att sådana här människor får komma undan med sånt här.
Mm. Jag undrar om han har dödat eller tagit någon mer. För det är det jag tänker. Som sagt, det känns ju inte som, jag vet inte, mördar du en gång och en person, då är du inte jävla kaxig.
Nej.
Om det nu är det. Han har ju, om han är liksom mördare. Det känns mer, om han liksom har tagit henne för att döda henne, så känns han ju mer som en seriemördare. Det är ju klassiskt där, att seriemördare är så kaxiga. De ringer ju gärna offrens familj efteråt. Många seriemördare gör det. Men som sagt, är han en seriemördare så borde han ju ha dödat någon mer.
Mm.
Däremot är han en kidnappare så kanske han är nöjd när han har fått henne. Liksom.
Ja.
Det är så hemskt och jag bara blir så frustrerad. Man vill bara veta vad som har hänt.
Ja. Men vi ska gå vidare till nästa case. Och det är så sjukt för att tjejen som jag ska prata om, hon är också 14
mm-hmm.
när hon försvinner. Hon tar också ett beslut som man kanske kan ifrågasätta i efterhand, men det är inte så konstigt med att man är ung.
Mm.
Man tar större risker eller snarare att folk utnyttjar att man är ung och kanske väldigt oskuldsfull.
Mm.
Och den här tjejen, hon kidnappas nästan exakt 40 år efter Margaret.
Oh, vad sjukt.
Ja. Men vi stannar kvar i USA och pratar om Abby Hernandez.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Håll ut för min skull, mamma. Jag drömde att jag kom hem och gav dig den största kramen någonsin. Jag vet inte om det hjälper, men jag vill gärna tro att det gör det. Snälla, glöm aldrig att jag älskar dig. Snälla, ge Sarah en stor kram från mig och berätta att jag älskar henne och saknar henne väldigt mycket. Jag ber till Gud att mina drömmar ska bli verklighet. Med kärlek, Abby. Ja, vi fortsätter det här kidnappningsavsnittet med nästa fall som det handlar om Abby Hernandez från North Conway, New Hampshire i USA. Det här stället är känt för sin otroligt vackra natur och just North Conway är ett väldigt litet samhälle där alla känner alla. Alltså det här är den idylliska platsen att växa upp på. Det är så tryggt, det är typ ingen brottslighet överhuvudtaget. Och det är då här som Abby, eller Abigail som hon egentligen heter, växer upp och lever tillsammans med sin mamma Senja och stora syster Sarah. Abby, hon är en snäll och rolig person, hon älskar djur, hon älskar sport, hon åker ofta skidor och klättrar. Och när hon kommer upp i tonåren så börjar hon i skola och då börjar hon på Kenneth High School. Hon pluggar bland annat tyska och robotteknik och på fritiden så umgås hon mycket med sina vänner och sin pojkvän Jimmy. Låter som vilken annan tonårstjej som helst. Så blir det den 9 oktober 2013. Abby kommer att fylla 15 om bara några dagar och alltså det här är en dag som hon har sett fram emot så länge. Hon har planerat dagen in i minsta detalj. Hon har till och med fått en tidig födelsedagspresent, ett par nya stövlar som är så snygga och de har hon på sig den här dagen. Så det är en väldigt taggad Abby som lämnar skolan den här eftermiddagen. Och det är på vägen hem som Abby spårlöst försvinner. Mamma Zenia, hon berättar för ABC News 2020 i ett reportage från den 8 september 2018 att hon börjar bli väldigt orolig när hennes dotter Abby inte kommer hem från skolan. Det här är liksom ingenting som är vanligt för Abby. Och dels inte höra av sig och dels inte komma hem överhuvudtaget. Så hon smsar till sin dotter men får inget svar. Så sen jag bestämmer sig för att gå till skolan för att se om Abby är kvar. Hon kanske hänger med några kompisar och glömt att bara höra av sig. Väl framme på skolan så ser hon inga elever alls. Alltså alla har gått för dagen. Det är inte en kotte på skolan. Men så hittar hon bibliotekarien. Och det här är som sagt ett litet samhälle och bibliotekarien känner direkt igen Senja. Det är ju Abbys mamma. Och ja, Abby var i skolan och ja, Abby har gått för dagen. Är hon inte hemma? Så Senja börjar bli ännu mer orolig. Hon får reda på att Abby inte har tagit skolbussen utan hon har valt att gå hem. Vilket inte är helt ovanligt, men det är också lite så här, vad är det som har hänt? Har hon blivit påkörd? Har hon varit med om en olycka? Så sen jag hör av sig till sjukhuset, men nej, Abby är inte där heller. Och det är nu Zenia anmäler sin dotter som försvunnen. Och invånarna i det lilla samhället vaknar till den chockerande nyheten att en tonårstjej, Abby Hernandez, som alla känner, är spårlöst försvunnen. Alla som känner Abby vet att hon aldrig skulle rymma hemifrån och alla fattar ju att det är någonting som har hänt. Polisen tar detta på största allvar direkt och de gör verkligen allt de kan för att försöka hitta Abby. FBI blir till och med inblandade och kommer för att leta efter henne och det blir en massiv bevakning i medierna. I 3 dagar letar de, men inte ett spår av Abby och det är nu Abbys 15-årsdag. Och istället för ett stort firande, den här stora festen som Abby skulle ha, så samlas invånarna i det lilla samhället och håller nästan som en vaka över henne och sjunger Happy Birthday.
Oh, hemskt.
Ja, det är hundratals människor som samlas och firar hennes födelsedag. Och det här är ju som sagt en dag som Abby hade sett fram emot i flera månader och hade verkligen planerat in i minsta detalj. Så det är jätteskumt om hon hade valt att rymma hemifrån. Dessutom så kollar polisen på övervakningskamerorna från skolan och ser då Abby lämna skolan med bara en liten väska.
Och det är så här, om du rymmer hemifrån så borde du ju ha mer saker med dig. Så de utesluter egentligen det direkt. Hon har försvunnit på något annat sätt. De kollar den sista personen som hör någonting från Abby och det är hennes pojkvän Jimmy. Och det är klart man kollar ju på de närstående direkt och de, alltså polisen dissekerar den här relationen. Alltså de kollar på allt, alla sms, alla samtal, de pratar med alla deras vänner bara för att se hur är den här relationen. Är det Jimmy som har tagit Abby eller är det någonting annat som har hänt? Men nej, de har världens finaste relation. Det är liksom noll toxic överhuvudtaget. Men Jimmy är ju som sagt den sista personen som hör någonting från Abby. För att Abby väljer ju gå hem. Men Jimmy sitter på skolbussen. Och han skickar därifrån ett sms till Abby där han skriver älskar dig. Klockan 14.53 så får han ett svar. Han får då ett rött hjärta tillbaka. Och 14 minuter senare, klockan 15.07, så försvinner Abbys mobilsignal. Det här är ungefär 1,5 kilometer från Abbys hem. Så vad är det då som har hänt mellan sms:et till Jimmy, det här röda hjärtat, till när mobilsignalen bara försvinner, alltså att mobilen dör? Tiden går. Och sakta men säkert så börjar medierna och invånarna i det här samhället att gå tillbaka till det normala. Och Zenia, Abbys mamma, är förvånad över att livet faktiskt fortsätter. Att solen går upp varje dag och går ner varje kväll. För henne så står livet helt still. Hon är helt utom sig av förtvivlan. Det enda hon tänker på är Abby och att hon måste hitta sin dotter. Hon är så fokuserad på att hitta Abby att hon faktiskt glömmer bort sina vardagliga sysslor, till exempel öppna sin post. Så en månad efter att Abby försvunnit så öppnar Zenia för första gången sina brev som samlats på hög. Det ligger räkningar, reklam och tidningar, men även något annat. Ett brev. Ett handskrivet brev som är signerat Abby. Det är 9 oktober 2013. Abby Hernandez är på väg hem från skolan och får ett sms av sin pojkvän Jimmy där det står älskar dig. Abby svarar med ett rött hjärta medan hon halvt haltar fram, för visst hon älskar ju sina nya stövlar.
Åh nej!
Men fan vilka skavsår hon har fått.
Åh aj.
Det var en dum idé att välja att gå hem och inte sätta sig på den jävla skolbussen istället. Varför tog hon det här beslutet? Men som en skänk från ovan, när hon går här längs vägen, så stannade en bil. Åh, tack gode Gud. Alltså hon har sån tur att det är någon som stannar och erbjuder skjuts hem. Hur kan man ha sån tur? Mannen i bilen ser ut som vem som helst. Han verkar vara en väldigt trevlig person. Han ser inte läskig ut och det här är ett väldigt tryggt område. Och hon tänker liksom inte att det finns en fara med att sätta sig i en okänd persons bil. Så Abby hoppar in. Men det är någonting i magen som säger att hon inte ska avslöja allt om sig själv. Så hon ber den här mannen att släppa av henne vid en restaurang istället för hennes hem. Mannen säger att han bara ska göra ett snabbt stopp först. Och direkt så får Abby en ännu värre känsla i magen och ber honom att släppa av henne på vägen till det här stoppet. Men då gör mannen en rörelse och innan Abby hinner reagera så riktar han ett vapen mot henne och säger om du försöker skrika eller fly så kommer det få konsekvenser.
Abby Hernandez berättar för ABC News i en intervju från den 7 september 2018 att mannen efter detta sätter handfängsel på henne och stampar sönder hennes telefon. Det är då den här signalen dör. Abby frågar varför han gör detta och mannen svarar att nej, men jag har haft det väldigt jobbigt en tid tillbaka. Och det är här Abby beter sig precis så som man ska göra i en kidnappningssituation. Hon är alltså typexemplet på hur man ska bete sig. Hon är så otrolig, den här unga tjejen. För hon fattar direkt att hon måste jobba med kidnapparen, inte emot honom. Så hon berättar för honom att jag kommer inte döma dig för detta och jag kommer inte berätta för någon om detta som du har gjort, bara du släpper mig. Du verkar vara en väldigt intelligent man. Tyvärr så funkar inte detta och de kör ungefär 5 mil bort. Träden börjar växa tätare och färre hus swishar förbi och Abby får egentligen inte lov att kolla ut men uppfattar ändå små detaljer på den här vägen. Så stannar de äntligen och Abby leds ut ur bilen. Förbi en villavagn, in på baksidan av en tomt och in i en stor fraktcontainer utrustad med el, värme och lampor.
Ah, han hade planerat det.
Gud ja.
Oh my god. Mm.
Här tejpar mannen över hennes ögon. Han sätter en t-shirt och en motorcykelhjälm på hennes huvud och binder hennes händer och fötter så hårt att hon förlorar känseln i fingrarna. Sen tar han av alla hennes kläder och våldtar henne. I den här fraktcontainern så stänger han sen in henne. Den här mannen som hon inte vet namnet på men som ber henne och kallar honom för mästare. Han berättar för henne att hon är med på nyheterna och Abby får kolla på presskonferensen och ser sin mamma be henne att komma hem.
Det där är också bara för att tortera offren när de gör så.
Gud då.
Det är många kidnappare som gör så.
Verkligen. Han ber henne till och med skriva ett brev hem och får det att låta som att hon har rymt. Men Abby är ju väldigt intelligent. Hon är ju supersmart. Och när han inte ser så karvar hon in hemliga meddelanden med sin nagel. Hon skriver då bland annat hjälp och kidnappad.
Och
hon tror först att hon har kommit undan med det, men upptäcker tyvärr hennes kidnappare de här små meddelandena. Och hon bestraffas genom att få elchocker i fötterna. Hon får dock skriva ett nytt brev som han då övervakar när hon skriver. Och där skriver hon: kära mamma, jag saknar dig och älskar dig så mycket mer än vad du kan föreställa dig. Förlåt för att jag gjorde detta. Jag har sett tidningarna och nyheterna på tv och för att svara på dina frågor. Ja, jag lever. Jag är i säkerhet och mår bra. Jag saknar dig verkligen, mamma, men jag kan inte berätta för dig vad jag är. Jag älskar dig så mycket. Snälla, var stark för min skull. Jag är stark för dig. Jag har insett att kärlek och mod väger mer än rädsla. Snälla, tappa inte hoppet. Håll ut för min skull, mamma. Jag drömde att jag kom hem och gav dig den största kramen någonsin. Jag vet inte om det hjälper, men jag vill gärna tro att det gör det. Snälla, glöm aldrig att jag älskar dig. Snälla, ge Sarah en stor kram från mig och berätta att jag älskar henne och saknar henne väldigt mycket. Jag ber till Gud att mina drömmar ska bli verklighet. Med kärlek, Abby.
Mm, jag får tåra ögonen.
Ja, jag vet. Och hon avslutar varje mening med ett hjärta. Så det är liksom, kära mamma, hjärta. Jag saknar dig och älskar dig så mycket mer än vad du kan föreställa dig. Hjärta. Och det här brevet är daterat den 23 oktober 2013.
Jag förstår dock inte riktigt hur kidnapparen tänker där, för jag tycker inte det låter som att hon har rymt på det brevet.
Nej, det är väl snarare så här, åh förlåt för att jag gjorde det jag gjorde.
Ja, i och för sig, det skrev hon ja.
Mm. Och att det är så här, jag var tvungen typ. Alltså det är väl så han vill att det ska framstå.
Mm.
Och det här skriver hon ju då 13 dagar efter att hon har försvunnit. Och det är ju då en månad efter hon försvinner som mamma Zenia hittar det här brevet bland sin oöppnade post. Och det är ju nu fallet tar fart igen. Nu har de ju någonting att gå på. Och polisen kan konstatera med hjälp av DNA att det är Abby som har skrivit brevet. Och mamma Zenia säger att alltså, det låter som Abby, men ändå inte. Så alla fattar ju direkt att okej, det är kidnapparen som står över hennes axel och liksom säger vad hon ska skriva typ. Och det är ju nu de står nästan som vid ett vägskäl. Ska de avslöja i medierna, gå ut att de har fått ett brev och att de fattar att hon är kidnappad? Men då är ju frågan, vet kidnapparen ens om att hon har skrivit det här brevet? De kan ju inte med 100% garanti säga att kidnapparen vet om det eller inte. Och de funderar på detta och väger liksom för- och nackdelar i ungefär en månad. Och sen väljer man faktiskt att gå ut med att vi har fått ett brev, vilket ju är en stor risk. Tyvärr så väljer folk på sociala medier att tolka det här brevet som att Abby har rymt hemifrån. I olika forum och på olika inlägg så är folk faktiskt jävligt dumma i huvudet. Och de säger bland annat att de vill kräva den här familjen på en stor summa pengar som de ska betala till staten för att Abby har slösat resurser under det här sökarbetet och vissa tror att hela grejen är påhittad för att Abby vill ha uppmärksamhet. På skolan som hon går på så spekulerar eleverna om att Abby kanske var gravid och att hon flydde för att hon skämdes. Och snart så hakar alla på detta, medierna hakar på och snart så bryr sig ingen förutom polisen om att hitta den försvunna Abby Hernandez.
Men gud, vad hemskt!
Ja, jättehemskt.
Gud vad bra polisarbete though.
Ja, hon är fantastisk, hon den högsta chefen.
Ja.
Samtidigt som detta pågår så sitter då Abby fortfarande inspärrad i den ljudisolerade plåtcontainern, bunden och med munkavel. Och det är väldigt svårt för henne, precis som alla andra kidnappningsoffer, att avgöra tiden. Men hon försöker så gott det bara går och hon har kommit på ett knep. Hon håller koll på tiden genom att sjunga låten American Pie för hon vet att den är 8 minuter lång. Så på så sätt så kan hon liksom orientera sig lite. Medan veckorna blir till månader så får Abby utstå regelbundna övergrepp och tortyr. Bland annat för att hon inte ska skrika så spelar hennes kidnappare hög heavy metal musik som dånar i hennes öron. Men efter ett tag så bestämmer sig mannen, som hon som sagt inte vet namnet på, att göra tillvaron lite bättre för Abby. Istället för den här höga musiken så får hon istället en stötkrage. En sån som hundar kan ha, och det här är så hemskt, men såna här stötkragar är att alltså du sätter den på hunden och om hunden skäller så får den en elchock. Fruktansvärt, tycker jag.
Ja, verkligen.
Ja. Och det är en sån här Abby får på sig. Och mannen säger till henne, men nu ska vi testa den. Försök att skrika. Abby skriker och känner direkt en våg av el gå genom hela kroppen. Förutom detta så får hon ett nytt rum där hon kommer att spendera väldigt många månader. Och mannen säger att han har säkrat det här rummet ännu mer än det förra rummet. Och Abby kollar sig runt och ser på dörren och ser en massa skruvar och sladdar. Mannen ser då att hon kollar och berättar att om det är någon som försöker ta sig in så kommer en mekanism att gå av och hela rummet kommer att fatta eld, bara så att du vet.
Åh gud, vilken panik.
Så om hon försöker fly så kommer hela rummet fatta eld. Om någon annan hittar henne och tar sig in så kommer rummet fatta eld.
Wow.
Och det är nu hon ställer sig frågan, kommer jag någonsin att bli fri?
Men är det samma container hon är i fortfarande?
Ja, det är det. Det är bara ett annat rum i container. Och detta fattar hon ett tag senare. För att han, alltså kidnapparen,
tar med henne och säger att det här stället som hon är på, det är inte säkert. Så han sätter henne i bilen, hon får inte titta ut och de kör en ganska lång stund. Men de kör i cirklar, inser ju Abby sen efter ett tag. Och han kör tillbaka henne och leder in henne bara i ett annat rum i samma container.
Jag vill inte riktigt ge honom det heller, men han känns också sjukt smart.
Ja, jag vet, han är jätteintelligent. Och det märker ju Abby också. Alltså, ja. Han är väldigt intelligent. Och det är klart att alltså, vem som helst hade inte kunnat göra något sånt där.
Nej.
Han är ju en fruktansvärd människa, men ja. Ja, han har ju tänkt på allting.
Verkligen. Vilket gör honom så farlig.
Ja, verkligen. Men det är också här som Abby är ännu mer intelligent. För hon har ju den här strategin som jag nämnde innan, att men hon fattar liksom vad det är hon ska göra. Hon försöker ju vinna den här mannens förtroende, så hon gör allt han säger. Hon gör aldrig motstånd eller gör honom arg. Så sakta men säkert så börjar Abby vinna mannens förtroende. De pratar om allt möjligt och hon hjälper honom till och med att förfalska dollarsedlar som han kan använda när han besöker prostituerade. De inser att de båda älskar att läsa böcker, så det gör de ibland tillsammans. Sitter bredvid varandra och bara läser. En dag så ger den här mannen Abby en kokbok, för hon måste ju lära sig att laga mat till sin framtida man. Vilket är så här, okej. Okay. Varför håller du mig här då? Kommer du släppa mig eller inte?
Ja.
Jättemärkligt. Oavsett, hon öppnar den här boken och på en sida så står det ett namn skrivet med svarta bokstäver. Nate Kibbe. Så hon frågar mannen, vem är Nate Kibbe? Mannen kollar då besviket på henne och svarar, hur vet du mitt namn? Sen ser han boken och inser sitt misstag.
Ja, det var ju inte så smart av honom.
Nej. Vi får veta att Nate Kibbe, som är hennes kidnappare, han har haft en bråkig uppväxt. Han har hängt i kriminella kretsar och har en förkärlek till vapen. Och Abby märker att alltså, Nate är en ensam varg och han är en person som folk verkar vara rädda för. Alltså, för han är lite skum. Och för övrigt så vet vi typ ingenting om honom. För att han är en ensamvarg. Alltså han har typ inga vänner. Han är väldigt så här, en väldigt loner. Han jobbar dock som maskinist precis utanför samhället där Abby bor. Så varje dag så kör han förbi polisstationen där poliserna varje dag sitter och jobbar med fallet Abby Hernandez. Det blir sommar och en dag i juli 2014 så kommer Nate Kibbe, alltså Abbys kidnappare, in till henne och han har panik. Han har fått ett samtal av en prostituerad kvinna som han besökt och han har fått reda på att polisen är efter honom. Nate har då betalat kvinnan med förfalskade dollarsedlar som hon sen har gått till affären och försökt handla med. Och alltså kassörskan har ju då fattat att det här är en förfalskad dollarsedel, vilket ju är kriminellt. Så hon hamnar i trubbel med polisen, helt enkelt. Hon blir fly förbannad och ringer till Nate och säger att alltså, du satte ju mig i skiten och bara så att du vet så är polisen efter dig nu. Nate får panik. För om polisen kommer och gör en husrannsakan så kommer de hitta dels hans förfalskade pengar men även containern som står på baksidan och därmed Abby. Och han säger till Abby att jag måste göra mig av med allt, inklusive dig. Mamma Senja sitter hemma. Hon pratar i telefon och det har gått 9 månader sedan hennes dotter Abby försvann. Hon sitter här hemma och pratar när hon hör ytterdörren öppnas. Mamma, hör hon. Och hon känner igen rösten. Abby, frågar hon. Och hon ser sin dotter stå där. Dottern som hon trodde var förlorad för alltid. Vad är det som har hänt? Var har hon varit och varför försvann hon? Så börjar Abby att berätta allt. Tills hon kommer till sin kidnappares namn, vilket hon inte vill avslöja. Hon berättar att den här mannen bara släppte av henne. Mitt på vägen.
What?
I mörkret. Men han hotade också henne att
Om hon avslöjar hans namn så kommer han att döda henne och hennes familj.
Mm-hmm.
Så han bara tar in henne i bilen och bara...
Åh gud, jag tror att han skulle döda henne.
Ja, jag vet.
Åh, oh, jag fick sån panik.
Ja, jag med.
Så.
Men hon håller på detta i en vecka. Sen så bestämmer hon sig. Hon ska berätta hans namn. Han heter Nate Kibbe. Så en vecka efter att hon har kommit hem så berättar hon precis allt och polisen griper Nate och han döms till livstid i fängelse. Och alltså jag måste bara säga att Abby är en sån otrolig människa, för hade detta hänt mig så hade jag varit så jävla förbannad. Jag hade aldrig förlåtit den här kidnapparen.
Nej.
Men Abby säger under rättegången till Nate Kibbe att vissa personer hade nog kallat dig för ett monster, men jag har alltid sett dig som en människa. Och jag vill att du ska veta att trots att mitt liv blev mycket svårare efter detta så förlåter jag dig.
Mm.
Alltså hon är så fin.
Ja, verkligen.
Idag så har Abby en ny kille, hon har fått barn och hon är lycklig och låter inte det hon har varit med om definiera henne.
Ja, vad fint.
Ja.
Jag tänker, som jag vet att vi har pratat om innan, att det här med att förlåta kidnapparen då till exempel handlar väl mycket om att göra det för sin egen skull.
Ja.
Inte för att han ska få känna att han inte behöver dåligt samvete, typ. Och det har han ju inte ändå fått, ja, du vet. Men som sagt, för sin egen skull, att jag kan släppa det här, jag förlåter det, jag går vidare, det påverkar mig inte.
Mm.
Och det är säkert jätteviktigt.
Ja, verkligen.
Att göra så.
Jag hade nog aldrig gjort
det. Nej, jag hade inte heller kunnat träna det.
Nej.
Men det är nog bra om man kan.
Ja, hon är fantastisk alltså.
Vad sjukt, och det var inte ens så länge sedan det här fallet.
Nej, det var
jag har
inte
hört om det.
Nej, hon släppte en exklusiv intervju bara för något år sedan.
Mm-hmm.
Och hela den finns i poddformat.
Men jag kommer liksom inte heller ihåg. Jag kommer ihåg när Errol Castro-fallet var i media.
Mm.
Men jag kommer inte ihåg att det här var
i
media i Sverige.
Jag har ju hört hennes namn och funderat på att prata om henne.
Mm.
Men jag hade inte för mig att det var... Alltså att det inte var så länge sedan.
Nej.
Och det finns typ inga dokumentärer om henne överhuvudtaget. Konstigt. Och som sagt, vi vet typ ingenting om Nate Kibbe.
Nej.
Detta caset har verkligen gått under radarn. Men otrolig människa.
Ja, bra att de fick tag på honom.
Ja, hon är fantastisk.
Mm. Ja, då är vi verkligen igång då.
Yes, det är vi. äntligen.
Mm. Nästa tisdag blir ju alltså fullspäckat. Då får ju ni som är på Patreon får ju också ett avsnitt. Så det blir två avsnitt på en dag.
Ja, men alltså...
Så mycket att lyssna på.
Roligt. Så varje... Den första i varje månad kommer det ett nytt avsnitt på Patreon.
Jajamän.
Och det finns hur många avsnitt som helst där nu. Jag har
tappat
räkningen helt ärligt. Men
ja,
var det typ 15 avsnitt eller någonting som du kan få från 50 spänn i månaden.
Ja.
Otroligt, följ länken i beskrivningen och signa upp på Patreon som 9000 andra.
Precis. Ja, vi börjar bli en riktigt stor familj där nu.
Ja, det är jättekul och vi har så här frågestunder och sånt, det är jättekul.
Ja, verkligen. Men som sagt, nu är säsong 12 igång och vi hörs igen nästa vecka.
Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.